Hallå där nere, är tillbaka och det finns ju en hel del att prata om, Ekberg.
Ja, damerna, de fortsätter sitt segertåg och så laddar de om för en DM-final i veckan. Och så ska vi kolla hur det har gått för alla dessa MFF-ar som är på landslagsuppdrag. Och bland dessa så hittar vi ju Mr. Peña som vi nog måste ta ett litet snack om också.
Ja, det ska vi absolut göra, men ha med er då att det finns så många som kan så mycket mer om fotboll än oss två.
Ja, men Sander, vi är från Malmö, nu kör vi!
Ja, strax ska vi prata Peña, men vi måste börja med MFFs damer som igår spelade näst sista seriematchen för i år, Ekberg.
Ja, och det blev ju en ganska så rak seger. Tennissiffror ska man väl säga mot Janstorp. 6-0 till Malmö och du säger näst sista. De är alltså fortfarande obesegrade så de kan ju faktiskt göra en nära på perfect season. Nu har de släppt in några mål så det, jag vill fortfarande så, men det är nära.
Du drar till med det. Man får inte ens släppa in mål för att uppnå en perfect season. Jag tror att man kallar den perfect season när Arsenal hade då 700 oavgjorda och några vinster när de gick obesegrade en säsong. Men det, för det gäller, det är inga mål ens får man släppa in då.
Nej, jag är ju med på baseball-termerna här ju, när du gör perfect game som pitcher där du inte släpper till en enda träff. Så att, men vi får väl ta fotbollsreglerna med oss och kutymen som gäller där inom denna sport vi faktiskt bevakar. Och så tar vi och säger att det blir en perfect season om de nu vinner någon match till.
Ja, det är ju fortfarande 5 insläppta mål här och den målskillnaden som är nästan grotesk i sammanhanget. Men det blev ju ganska enkelt ändå får man väl säga mot Janstorp. Och det var ju en laguppställning som bjöd på en del överraskningar.
Ja, men visst gjorde den det. Alltså det är ju, om man drar det bara helt enkelt så har du Emma i målet, Elin Björklund, Viveson, Beatrice Närl, Ida Lyberg, Amanda Kander, Cornelia Lindgren, Caroline Williams dotter som vi har pratat om att hon var tillbaka här ju liksom. Ja. Sen så petar vi in Anna Plantin, Madeleine Heide och så en F17-tjej som heter Holly Persson. Så det ger ju en bänk då alltså med Linnea Svensson, Rebecca Holm och Melina Starström. Det ska man
ganska tongivande spelare.
Lite sådär va. Och sen så har vi då 2 F17-tjejer till. Tilde Wahlgren och så har vi Stella Malmros som jag ju så struta in en riktig jävla rökare mot Lilla Torg för några matcher sen.
Ja, och 17-åringarna då, F17-spelarna, de skulle ju avtrycka den här matchen.
Ja, det blev ju så. Holly Persson, hon sätter 2 stycken innan vi har gått i halvtidsvila faktiskt. Och sen så kommer ju också Tilde och petar in en boll. Så det är väl härligt. 3 mål från F17-bänken i matchen.
Ja, det blev ju ganska stabil och säker. Janfors var inne på det tidigare då, att efter att CS-segern var klar, så finns en noggrant uträknad matematisk uppställning i tidiga avsnitt som man kan lyssna på ifall man inte vill ha helt klart för sig hur det egentligen gick till. Men de tog det ju klart mycket tidigare än vad jag kom fram till då. Men Janfors var inne på att man efter det hade lite svajig form, att man kanske inte, den här inställningen inte riktigt var där. Men nu börjar man kanske se slutet då, nu på säsongen, och då börjar man kanske steppa upp igen, inte minst för det som komma skall.
Ja, men så är det väl att man har väl växlat en växel till här nu. Jag tror det var någon match där man dippade lite grann och tyckte att nu är det klart, nu är det inte så jävla roligt längre att springa här och jaga det här lädret. Men som sagt, det ska ju komma saker som en DM-final till exempel.
Ja, det är ju bara dagar bort i detta nu. Den 29 på Malmö IP så smäller det till då är det Rosengård 1917 som står för motståndet, och biljetterna är släppta. Vi vill bara säga det innan du går igång här. Biljetterna är släppta. 50 spänn kostar de. Är man under 18 så går man gratis. Herre min ge, har man ingenting bättre för sig eller har man någonting annat för sig den 29 så boka av och så går man och tittar på detta. För det här är ju faktiskt, det är väl det är väl första riktiga titeln som MFFs damer tävlar om sen återstarten.
det här med just med biljetterna, det gick ju ut att biljetter säljs på plats, men MFF gick ut med att man kunde förköpa, för de kommer ha en egen liten biljettlucka där de släpper in folk. Och det är den här lilla läktaren bakom målet som ligger mot triangeln till, som ska fyllas med MFF-fans i första hand. Så att det ska bli riktigt rejält härligt tryck bakom det målet där. Så att jag tror ju att det kommer komma en hel del folk dit där. Både FC Rosengård-folk och MFF-folk som vill se den här historiska matchen faktiskt. För nu börjar det bränna till. Nu börjar de närma sig.
Ja, de ligger ju. Det är ju någon division som skiljer dem åt. Och Rosengård har ju definitivt möjlighet att ta sig ytterligare en division upp här. Men det här blir ju spännande. Vi ska väl ändå börja dividera lite om detta då. Rosengård ligger då i division 1 södra. Och deras mål för säsongen är att försöka kvala upp då till elitettan. De slog då Astrio här nu senast med 5-0. De ligger på en fjärde plats i detta nu. 11 vinster, 4 oavgjorda, 4 förluster. De har gjort 56 mål på 19 matcher. Det här blir ju ett större test för MFF än vad de har kanske stött på tidigare under säsongen.
Ja, men så är det. Och redan på försäsongen här i år så skulle de ju ha mött 1917, men då drog de sig ur matchen på oförklarliga anledningar. Jag tror till och med vårt andra avsnitt heter Varför fega FC går ur, typ. Så att, nej, men den här matchen är ju väl emotsedd för Malmö FF. Går ju som tåget, och det är ju inte så, alltså FC, nu är ju detta Rosengård 1917 som de heter. Det hade jag lite svårt med där i början, att de har så,
förklara detta.
Nu ska jag ju förklara det som du räknar tabellen med en viss självsäkerhet utan att ha torrt på fötterna. men 1917 är väl det Rosengård som egentligen fanns typ innan. Från 1917 och framåt så var detta damlaget i Rosengård. Sen så var det ju Malmö FF som hade ett damlag som blev avtackade från MFF-organisationen någon gång i början på 2000-talet. Gick vidare till att bli ett hudlotion-lag, LDB Malmö. Jag vet inte om det hade med det kroppslotion-märket. Kan ha varit så. Panos Emporio, de här var inne och röjde i de mesta grejerna. Så mycket väl kan det ha varit så. Ett FC Lindex typ. Nej, men de blev det. Och sen så gick de in i Rosengård. Och då blev de liksom Rosengård. Och det är tydligen ett lagnummer man har som man tar över. Så att det är Rosengård vi ser idag i Allsvenskan. Det är det gamla MFF-laget som bara har fått ett namn som är Rosengård. Därför också att de gör claim på alla SM-titlar som laget tog under flaggan MFF och en massa annat som kommer i de svallvågorna, som att man inte vill att det ska synas någonting om dem på i museet till exempel, för de är ju inte MFF, de är ju Rosengård, men och där började det bli knepigt. Men fortfarande så får vi då Rosengård 1917 som får vara ett lag som liksom blir en plantskola. Det är lite grann farmarlagsvarianten i NHL i USA till exempel. Så att där är vi någonstans. Och de får ju, ja, de har ju en massa spelare som är på sådana 24 timmars lån som de kan plocka hem över en match bara. Så som Malmö har med vissa olympik typ. Så att inte då damerna utan herrarna.
Så det kan, för att jag funderade på det, men hur viktigt är detta för 1917 med tanke på att de då vill försöka ta kvalet upp till elitettan? Nu har man ett visst poängförsprång där i serien, men för ett tag var inne på, men är det så viktigt för dem? Men det känns ju som att det här kan vara nästan viktigare för dem.
Ja, men det är nog mycket prestige. Det är nog väldigt mycket prestige att visa att de fortfarande liksom så här. Det här är den lilla bossen innan man kommer till att stå den stora bossen i det här tv-spelet som kallas för svensk damfotboll. Så att tror det är väldigt viktigt för dem att den här matchen ska vinnas. Och jag vet att de här lagen, där är ju liksom spelare, där är ju gamla spelare som Vidkull inblandade och sånt här i. Så att,
för det är ju ett ganska varigt sår, hela den här Rosengård MFF-grejen. Det sköttes inte supersnyggt när man gjorde den här uppdelningen och så vidare. Sen har de ju fått kämpa sig fram på nytt och gjort det fantastiskt bra här. Men man förstår ju det du har berättat också, så fattar man att det är inte härliga känslor emellan de här två föreningarna längre.
Nej, så är det. Jag var där i jobbet i somras och pratade med just Vidikull, och det märktes att det är inte så att de bara bjuder över varandra på fika och snackar om hur de ska... Visst, det kan ju vara bra för stan att ha två lag, men de har ingenting att hämta i damallsvenskan, vad är hennes åsikt. Och de ska veta vad de har hemma, typ. Ish!
Och det här blev ju liksom en av de första byggstenarna i rivaliteten, även om det inte är FC Rosengård man möter, utan det är då, som du är inne på, farmarlaget, eller laget som är då steget under men som ändå på något sätt tillhör organisationen på ett eller annat sätt. Så blir ju den här första byggstenen i det som redan är och kommer kunna bli en rätt spännande rivalitet, om nu MFF fortsätter att pumpa på och till slut ta sig upp då i allsvenskan. Men vem har mest att förlora här egentligen?
Ja, det har väl egentligen, skulle jag väl säga, Rosengård har. För att det är ju också, även om vi sitter här nu och förklarar att det är 1917, det där är det egentliga Rosengård. Det här är ju liksom, detta är Rosengård. Inte den här främlingslegionen som de tog in mitten på 2000-talet eller 00-talet. Utan detta är ju Rosengård. Så att efteråt så kommer det ju heta att om Malmö vinner att de var ju bättre än Rosengård. Så enkelt är det. Sen kommer de att stöta på varandra i serier uppåt sen. Även om Malmö klättrar och de klättrar, så någonstans kommer de att stöta på varandra. Så jo, jag tror Rosengård är de som sitter sämst på det. Malmö är ju underdogsen här och spelar om sin första riktiga, riktiga titel sen om starten. Så att nej, det är nog mer nervigt på... Rosengård har också fått sin hemmaarena liksom i den här lottningen. Det är lite plastmatta, och det har ju Janfors sagt att det är ingen fara. Det går snabbt och de vill ju spela snabbt, Malmö, så att det... Där har de inte liksom så jävla mycket att hämta. Men nej, som du säger där, vem kommer det vara störst press på? Och det är ju Rosengård, helt klart.
Men det känns ju också, även om visst, jag kan köpa det, men samtidigt så är det här är stora, tunga MFF som kommer med ett lag som absolut tar sig upp på den vägen som man önskade från medlemshåll också, att man börjat om från början. Men man har resurser, man har ju spelare som är bra mycket bättre än de divisioner som man har hängt i så här långt. Det känns ju ändå som att skulle 1917 kunna knäppa MFF på näsan, så är det ändå lite svansen mellan benen läge här.
Ja, kanske det är. Nej, tycker jag inte. De är ju divisionerna över liksom. Slåss om divisioner 2 och divisioner upp, eller är de slåss om?
Jo, men MFFs lag är ju egentligen, det ser man ju, de har fortfarande förlorat en match, har en målskillnad på 135 någonting i den stilen, plusmål. Och att de som spelar den divisionen, det är ju för att de måste det för att kunna ta sig vidare till nästa. Men det här är ju ett lag som egentligen ska kanske ligga både en och kanske nästan snudda upp till elitettan också, i den form som det är nu.
Ja, kanske. Men,
kanske!
Ja, men alltså det här med att de ska med svansen mellan... Nej, det vet jag inte. Alltså, det är en riktigt bra match för Malmö FF. Alltså, förlorar man så har man ändå liksom så här, ja, men då vet vi vad detta innebär. Då vet vi vad vi måste göra. Då vet vi vad vi måste liksom så här. Då har de en helt annan byggsten att ta sig vidare på mot den här framtiden som du pratar om. Vinner man, ja, då har man ju vunnit liksom över någon, och då kan de ju komma och säga hur mycket de vill att, ja, men ni är ju egentligen så bra att ni borde ligga här, och ja, jo, men nu slår vi er. Det är okej. Nästa, alltså, går de upp till elitettan så skulle Malmö behöva vara ett, i förhållande där, styrkeförhållandet, så skulle de behöva vara ett allsvenskt lag just nu. Det är de inte. Alltså, så att nej, jag tycker det är ingenting. Det är Rosengård som har all press på denna matchen.
Om vi då tittar på vad kan ett bra resultat eller ett mindre bra resultat för Malmö stad spela roll då inför det kvalet som väntar sen?
Det tror jag absolut ingenting. Alltså, det kan väl bara, alltså, förlora dem så skulle det nog bara vara tråkigt för det laget de behöver möta sen. Eller alltså så här, för då kommer det ett Malmö som är än mer taggat liksom. Som också vet vad som behövs och vet vad som krävs. Vi såg ju de här träningsmatcherna i våras där de möter de här lagen som är över. De tar ju inte lätt på det. Det gör de inte när de förlorar eller det blir oavgjort. Utan de ska ju vinna. Som du säger, att de är ju egentligen bättre. Men Nej, jag tror verkligen inte det spelar någon roll för den kvalmatchen. Om det skulle göra det, om de förlorar då. Alltså, så, det kan ju snarare tvärtom. Om de vinner så kanske det invägar sig en lite för trygg känsla att kolla här. Det här ska vi ju göra med en klackspark och så kommer det något Åhus eller Eskilsminne DFF där och tvålar till dem. Det är nog ett värre scenario på det sättet.
Vi kommer att återkomma till det kvalet när det närmar sig. Nu är det ju fokus på DM här, DM-finalen. Och det är ju då på torsdag den 29. Har man möjlighet att gå dit, gå dit. Jag upprepar detta. Det kommer bli, jag tror det kan bli en match som man kommer att prata om sen. Om man tittar tillbaka 5-10 år. Att det är en del av historien och det var här det kanske började. Eller det var det här som blev starten på bla bla bla. Så att har man möjlighet till detta så gå dit och kolla på detta. Jag tror väl också att Ekberg, du har nog Janfors på gång inför matchen också med lite snack.
Ja, jag hoppas det. Jag hoppas fånga upp honom och få ta en riktig snackis vad det här betyder. Och så får han väl reda ut i vem det är som ska gömma svansen mellan benen så att du och jag kan komma överens och komma förbi detta.
Bra, vi ser fram emot detta. Strax så ska vi ta en liten landslagskoll. Vi måste börja med Peña. Som när han seglade iväg på det här landslagsuppehållet la ut ett icke så kryptiskt meddelande i sin story, som kidsen säger, när han flög iväg. Vad var det som hände, Ekberg?
Ja, men det är ju, ska man då ta en sån här bildtext för syn varierade, så får man väl säga att det här står på flygplatsen i en lång gång mot en gate helt själv, och så har han lagt texten på då, jag vet inte vad det är för spansk portugisisk språk de pratar i Peru, eller om det bara är ren peruanska som men lite den här klangen, och vad där står ska jag inte ge mig in på, men översättningen är ju att jag kommer inte sakna dem ett dugg, och en liten vinkehand. Och då blir man ju så här, va? Vem är det han inte, va? Vad är det som inte stämmer? Vem är det han inte tror att sakna ett dugg? Men det fick vi liksom besked på ganska snart när han hade gjort en stor intervju med en av Perus största tidningar. Där han förklarar att någonting står inte rätt till i Malmö, och därför så kommer han inte sakna klubben nu när han är iväg. Och jag vet inte vad man ska dra för slutsats av detta.
Nej, men man kan väl se antingen hur länge har det pågått. Vi har ju pratat om Peña fram och tillbaka här under säsongen, att vi har inte sett det som man känner att finns i honom, som man har sett i andra lägen. Och vi har ju diskuterat om det beror på att resten av gänget inte är bra nog för att nå upp till hans kvaliteter, eller om han bara inte känner motivation eller inte riktigt tycker det är så roligt att spela här. Jag vet inte vad han hade för inställning när han kom hit, att han skulle in hit här, sen skulle han köra en halv säsong eller en hel säsong och sen skulle han åka iväg igen. Eller vad det nu har det inte blivit så. Vi har inte riktigt sett det vi hade hoppats på. Sen så har det ju varit en säsong där man undrar lite hur MFF har mått på det mentala planet här. Spelmässigt har det sett ut på ett sätt, men inom de stängda dörrarna så verkar det kanske inte ha varit guld och gröna skogar heller.
Nej, vi har ju också haft Erik Larsson som har flyttat ner till Grekland, som var ute och uttala sig om att det var liksom inte kul att spela fotboll på slutet då. För att kraven i Malmö var liksom, tog ganska så mycket död på glädjen med att spela, att man ska vinna. Det finns liksom inget annat än att ska vinna. Och vinner du så har du bara precis liksom klarat det du ska göra. Jag har varit inne på det, att vara supporter för Malmö, det är ju också jobbigt. För att vinner de så vinner de, det är inte mer än det är bara förväntat. De kan aldrig överraska. De kan aldrig liksom göra någonting utanför boxen mer än att ta sig till ett Champions League kanske eller så vidare. Men annars så kan de inte det. Och då kan det bara gå dåligt. Och att nu ligga på fjärde plats med häng, liksom, det är inte bra nog. Då är det bara dåligt. Och då, det sätter sig, enligt Erik Larsson, satte det sig liksom i spelarna, i omklädningsrummet, i ledningen, överallt, att det här är ju inte bra. Och det kan ju vara en sån grej som Peña också har hamnat i. Att han liksom... det känns inte kul.
Nej, för några veckor sedan så kom det ju då... Så läckte det lite, vilket det inte gör särskilt ofta heller från MFF på olika håll. Att Peña hade pratat om att han ville vara kvar och att han ville lämna. Sen så dementerar han ju detta själv, att nej, det har jag inte alls. Han skulle väl prata både med Daniel Andersson och andra ansvariga om detta. Men det verkar ju ändå som att det finns någonting i detta och någonting runt detta. Nu har han kanske inte sagt att han vill lämna, men han verkar ju uppenbarligen inte superlycklig över att vara i Malmö.
Nej, precis. Det är ju någonting som inte stämmer. Och vad det är, och när man skriver jag kommer inte sakna er alls, vet man inte vem han menar. Lagkamrater, serie, landet som sig. Alltså, men han, tydligen så ska det finnas väldigt struliga liksom familjeförhållanden också. Han är väl ihop med någon stor influencerperson från Peru som han har barn ihop med, som är där på andra sidan jorden. Och det kan ju vara bara en sån enkel sak att jag kommer inte sakna er, för nu ska jag till min familj. Och det är så jävla gött.
Absolut, nej, men det blir ju svårt när man drar hela kontexten, men det är ju lätt att dra de här växlarna som vi sitter och gör nu här, att det har just med MFF och laget att göra, att det är inte så roligt att spela här, och då hoppas man ju såklart att han kan hitta omständigheter där han trivs bättre, för det finns ju ingen som gagnas av att man har en spelare som inte är nöjd med över att vara där han är eller hon. Så att det är bara att hoppas att man i så fall hittar möjligheter för honom att ta sig vidare, så att MFF också kan gå vidare. Och så får man tacka för den tiden som har varit. Men det blir så svårt när vi inte har hela. Men det är ju lätt att tro att det rör sig runt MFF för att han inte är nöjd med detta. Och Åge Hareide har väl sagt att ja, men han är ju en superfantastiskt duktig fotbollsspelare. Men han har ändå inte fått super mycket speltid under Åges ledning heller.
Nej, men det var som jag skrev till dig, att rent sportsligt plan så tycker jag inte han alls har levererat i den omfattning han borde göra. Jag vet inte, han har inte skapat typ 4 poäng den här säsongen ens en gång. Så att någonting, oavsett vad det är, så stämmer det inte för honom att spela i Malmö FF. För han får det inte till att funka på planen. Jag tycker själv, han är jätteduktig, men han blir också en jättebromskloss. Och en av huvudanledningarna till att Malmö alltid stannar upp i anfallen. Och han sprider inte glädjen och energin direkt på planen. Han sprider ingenting. Han sprider inte negativitet heller, utan han bara mest är där. Och trippa runt med bollen. Så att jag är inte superförtjust i det jag har sett honom utföra. Jag är nog ganska förtjust i honom som spelare egentligen. Alltså. Men som sagt, jag tycker inte han levererar på något sätt. Och då finns det kanske anledningar till det. Och då tycker jag ändå att då gör nog Åge rätt som ställer över honom. För Åge har ingenting med att vara kompis med de här spelarna att göra. Så, nej.
Ja, men det är också lite intressant kan jag tycka, att man lägger upp ett sånt meddelande eller skickar ut de signalerna, även om det inte har någonting med MFF att göra, med tanke på hur det har varit och säsongen har varit och de här ryktena har gått att han inte har trivts, och så lägger man upp detta, så måste man ändå förstå att det kommer få lite spridning och det kommer få lite, dras lite växlar på detta så som vi gör nu. Så jag tycker bara det är konstigt att man gör det. Då är det väl bättre att bara lägga locket på och så får vi se vad som händer framöver. Men på något sätt så känns det också som att han behöver få lufta sina åsikter och tankar och känslor lite grann.
Ja, men det måste han ju få göra. Att alltså, det är väl helt rätt, och det kanske är väl för honom, eftersom han kommer inte till sin rätt i laget, och han kanske måste förklara sig lite grann vad det handlar om.
Men då, om han känner att han måste förklara sig, då hade man kanske önskat att han uttryckte sig lite till, att det inte bara blir jag kommer inte sakna ett dugg, för det är ju också, jag förstår att han känner att jag måste bara få ut det här, absolut, men man måste också då ha med sig att det här kommer kunna tolkas på 1001 olika sätt.
Ja, och det är ju också väl inte den första spelaren som skulle göra sig omöjlig på något sätt. Så att det fotbollsspelare är väl inte alltid kända för att göra de absolut bästa valen när det gäller sånt här vid sidan om.
Nej, och sen i slutändan kanske det leder till precis det man vill, om det då är en annan klubb som hittar honom och vill signa honom, så kanske det där är ju kanske också ett problem, att Peru är ju extremt långt bort från Sverige och Malmö, och att ha då en landslagsspelare som är så aktiv och som spelar så mycket i landslaget, det är klart att det också måste tära lite grann, den här fram och tillbaka rörelsen hela tiden. Och när man är hemma så är det klart, det vet man ju själv när man kommer hem efter att ha varit borta någonstans, att det är ju ändå gött att komma hem där man har sina vänner och kanske släkt och familj och allt vad det nu kan vara. Så det är klart att det måste vara lite tärande också, just att då avståndet är så extremt långt bort också. Så att det är väl också någonting man kanske måste väga in ibland när man då funderar på att värva spelare. Hur kommer det här att fungera? Och det här har ju fungerat så där, får man väl ändå säga. Det har varit mycket skador och det har tagit mycket längre tid att komma tillbaka från diverse landslagsuppdrag.
Ja, och jag har ju varit inne på det att det känns ju nästan som Gall har varit en liten mood manager till Peña under träningar och så här. Hålla honom lite grann under armarna att det är jobbigt. Jag bor också långt hemifrån nu. Ja, det är jättejobbigt detta. Men vi gör det här ihop och så håller honom på god fot liksom. Vi vet ju det, Malmö har ju en annan anställningspolicy än andra lag. Så att han kan ju mycket väl vara en i staben Gall just nu.
Ja, men det är ju samma. Real Madrid hade ju samma tankesätt runt Steve McManaman en gång i tiden, den gamla Liverpool-spelaren som stannade kvar några extra år bara för att man tyckte det var så trevligt att ha honom runt omkring. Han fick knappt spela eller någonting, men han var så härlig att ha att göra med och spred sån härlig stämning runt i andra. Så då fick han några år extra. Välbetald mood manager. Jag vet inte om Gall kommer upp riktigt i de summorna, men jag har inga problem med den typen av anställning.
Nej, verkligen inte jag heller. Verkligen inte. Alla behövs. Alla får göra sitt till laget liksom.
Men ska vi ta en kik då? För det är ju ett gäng MFF-are som nu är ute och företräder respektive olika landslag här. Och Peña gjorde ju inhopp i matchen då mot Mexiko som man förlorade. Det här är en vänskapsmatch kan man säga, så det kanske inte är hela världen heller. Men han spelar i alla fall aktivt i landslaget.
Ja. Jag vet inte om han gjorde inhopp. Ja, men då gick han inte ut med någon sträckning eller sånt här. Men det kanske kommer nästa match.
Vi får se. Nu spelar de ett par vänskapsmatcher här. Sen har vi då Dennis som var med när Bosnien vann över Montenegro. Och spelar väl i stort sett hela matchen om man inte såg fel där. Och det är ju härligt att se att han har den platsen. Missade faktiskt om Anel var uttagen också. Det missade jag faktiskt, men det utgår jag nästan ifrån.
Ja, alltså grejen är så här. Det är ju lite kontroversiellt där också för att Anel är skadad. Och det här är ju något vi kan också belysa lite. Mm-hmm. Lite snabbt. Anel var skadad. Men det är också så att Bosnien har bestämt att de ska spela en match mot Ryssland. Som har blivit ganska så kontroversiellt. Och där Anel var en av dem som gick ut och sa att, eller om det var Saudi de skulle spela mot. Jag kommer inte ihåg. Saudi var det kanske. Men i alla fall, ett lag som är kontroversiellt att möta. Där han sa att det kommer jag inte vara med på den samlingen. Och så nu är han skadad.
Okay.
Vet inte om det hör ihop, men samtidigt så kommer det ut en bild från Sheffield United där de firar Saudi nationaldag eller någonting sånt här. Grattis och tack, för det är väl Saudi som äger dem också. Och då blir han ju i samma fack egentligen som Alexander Isak som är ett lag som... Så där är lite rörigt runt den här biten just nu, kan jag tycka. Var går politiken och var går fotbollen ihop och isär? Och jag är inte den som tycker man ska hålla det isär faktiskt. För det är personer som har så mycket att säga till dem, så att... Nej.
Ja, nej, men de som säger att sportpolitiken det hör ihop, det går ju inte. Det är en snårskog som bara blir allt tätare för varje dag som går. Och nu åkte väl Isak hem från den svenska landslagssamlingen också. Han hade väl också nekat någon SVT-journalist om snickersnack också i någon intervju här. Så att det, jag vet inte om allt det här hänger ihop på olika sätt. Men det är ju svårt, det är ju rörigt. Men det är inte upp till dig och mig att lösa det. Men det blir ju klurigt det här.
Ja, men det blir så. Det är många turer som ska vävas runt här nu. Och, så att just där var väl lite rörigt. Frågan är väl vad Dennis, hur han tänker om det här. Om det var den här kontroversiella matchen som är på gång i denna samling eller i en annan samling. Det vet jag inte. Jag är för dåligt påläst just nu.
Ja, men kanske läge att följa upp detta här. Sen kan man ha, och det skulle vi kunna ha någon diskussion om, var går spelarnas ansvar egentligen? Jag tycker det är så många nivåer i det här, och man kan tycka och tänka att ja, men varför väljer han att spela för en sån klubb och så vidare? Hur kan man välja att spela ett landslag när bla bla bla? Men det finns ju andra delar i detta också som är svåra. Men det kan vi ta i en annan diskussion någon annan gång. Vi ska prata lite om
Ismael. Man kan också
Ismael.
Lägga till, ja, förlåt. Jag vill bara lägga in i den diskussionen eftersom vi har en svensk landslagssamling här där vi har en väldigt MFF-kär person som heter Emil Forsberg som gick ut och sa det här just att skönt att vi missar, för nu behöver jag inte ta ställning till om jag ska åka dit här eller inte. Och det har ju vävats det här citatet tillsammans med bilder där han ligger på en båt och semestrar i Dubai. Och det är liksom... Ja. Skönt att du slapp ta ställning, Emil. Ja. Men du tar ställning ändå. Och det gör ju de flesta av de här yngre spelarna i Malmö FF också. De åker till de här länderna som kanske är lite...
Absolut.
Som den här kontroversen rör sig runt.
Absolut. Absolut.
Så att vi kommer nog få tillfälle att återkomma till flera av de här spelarvalen och skandalerna.
Det utgår jag ifrån, för det är never ending och det kommer antagligen bara bli mer och mer av den varan, så som alla vindar blåser i det här läget. Vi ska prata lite om Diawara också, som faktiskt höll nollan mot Zambia här och lyckades faktiskt dra på sig ett gult kort också. Det är inte så ofta, jag undrar om det var maskning eller någonting i den stilen.
Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen det var maskning. Eller en rejäl utboxning som gick fel. Eller rätt. Men,
ja, men det är starkt. De spelar ju snart igen. Förlåt.
Ja, nej, men alltså Ismail förvånar mig inte att han står och håller nollan. Han är i riktigt bra form och jag tycker riktigt mycket om honom som spelar. Och jag tycker om honom i målet också. Han är en modern målvakt. Liksom. Han är snabb som fan. Han är stor och han är duktig på fötterna faktiskt.
Och vi har varit inne på detta också, om det pågår någon form av skifte här nu faktiskt i MFF, om Ismail är arvtagaren och den som kanske allt mer kommer vara den som står här nu, kanske redan denna säsongen men framförallt då nästa säsongen. Men inte helt snett på det, så har väl Dahlin kontrakt över nästa säsong också. Men att det sker ett skifte här, och det, jag tycker det, så här långt känns det ju väldigt spännande. Det har ju pratats om Robin Olsen också här, om han skulle komma. Vi pratade lite om det innan vi drog igång inspelningen. Nu var det ju då, när vi spelar in, så har ju då Sverige förlorat matchen igår. 4-1 blev det väl till slut där. Och det är ju inte det jag kanske, det är inte den matchen som jag baserar Robin Olsens vara eller icke vara i MFF, men jag kan ändå börja sätta frågetecken runt att om man vill behålla Diawara, så kanske inte Robin Olsen är den som ska komma tillbaka när Dahlin säger tack och hej.
Nej, det är ju lite så. För att tar man in Robin Olsen så måste man nu göra så med Diawara i alla fall. För att ha Dahlin och Olsen som första andra målvakter. Men han spelar ju inte många säsonger till, kan jag tänka mig. Robin Olsen heller. Och då står man där och då helt plötsligt så har man ingen i den top-notch-kvaliteten som vi pratar om. Man har inte tre så bra målvakter på bänken faktiskt. Så att...
Ja, men det går ju inte. Diawara är 27 år. Och hans tid ska ju vara nu. Alltså det är ju nu han ska börja stå. Om man inte har gjort det innan, så är det ju verkligen nu som han ska börja stå och vara första målvakt fram till att han är en bit över 30.
Ja, och det ska han göra här och inte något Randers eller något sånt skit. Utan det får han gärna göra i Malmö FF istället.
Ja, så som det har sett ut nu, så som han har tagit sig an de matcherna. Och också just hur han har kommit in. Det har ju varit alltid, redan förra säsongen så kom han in i lägen att det är halvtid. Gå in och spika igen här nu, för vi behöver den här vinsten för vi ska ta oss till, om det är Champions League eller vad det nu kan vara. Och han har gjort det med besked. Och de räddningar som vi såg han göra mot Helsingborg till exempel. Det är ju, det vittnar ju om att det här är en högkvalitativ målvakt. Och ja, det hade varit sorgligt att släppa iväg honom, och det var ännu sorgligare att se honom ha andra spaden i MFF.
Ja, men så är det ju. Och som sagt, han har ju ett psyke som måste vara enormt, som kan bara sitta och vänta och sen gå in. Han avgör ju straffläggningen i cupfinalen. Bara det. Alltså, nej, men jag har suttit här på bänken, men då spelar jag den för matchen och så vinner vi. Första gången på 32 år. Att stå där, att stå inför den sista straffen och veta att det är 32 år sedan det här laget. Jag är inte första målvakt. Jag är bara insatt här för att vår första målvakt är lite skadad. Nej, men då tar jag den straffen då. Så löser vi det. Och sen så nästa match så är han tillbaka. Och så står jag och så sitter jag på bänken och hejar på. Och liksom så. Nej, det är enormt starkt tycker jag. Enormt starkt psyke. Så att Det ska han väl ha, tycker jag.
Mm. Vi hade också Martin Olsson, blev ju också uttagen. Han blev väldigt förvånad över detta. Och Janne verkar också bli förvånad över att Martin Olsson blev förvånad. Det var ju lite av en soppa där. Jag undrar om Martin Olsson är ganska nöjd med att han lämnade återbud och inte anslöt till just den här samlingen.
Ja, men det tror jag ju alldeles säkert. Och någonstans där, där kan man ju prata om Jan Andersson, vad han egentligen tänker på och tänker med. Det måste ju finnas någon som är yngre och bättre att spela in i ett landslag än Martin Olsson. Alltså, ska det någon gång göras en generationsväxling så kan man ju börja där i alla fall. Och jag tycker det är rätt av Martin Olsson att säga att han är skadad. Jag tror inte alls han är så skadad, men säga att han är skadad och att han behöver vara här hemma. Så att han kan fokusera på det han ska göra här istället. Det hedrar honom mycket mer än att han ska spela i det där jävla kisskassa-landslaget som vi har nu. Det är inte intressant. Jag tittade inte på landslagsmatchen ens en gång, för det är inte intressant. Det finns ingenting i den varken truppen eller den tanken de har med det laget längre som är intressant överhuvudtaget. Jag vet inte, kan inte uppbringa det minsta lilla knorr på att jag ska, Sverige spelar. Nej. Gör de. Det var ju intressant. Kul. Spelar de? Vad spelar de för någonting? Spelar de fotboll eller? Jag vet inte. Jag får inte det. Janne Andersson sitter med sin korv och snackar om hur det ska vara och hur det har varit och hur tider har sett ut. Och att allting borde vara som förr. Snart kallar han väl in någon sån här, jag vet inte, Mats Magnusson kanske. Jag vet inte. Nej, men han kallar väl snart in spelare som har varit avlagda för länge sedan.
Att inte Granen är med längre, det kan man ju sätta ett frågetecken.
Nej, förvånar mig. Det är mest för att han är sportchef nu i HIF som han inte kan få vara med. De har säkert haft diskussioner, men om du spelar någon match för HIF så kan vi ändå motivera att du... Jag är ytterst förvånad att Fredrik Ljungberg inte har fått vara med och spela. För att han är ändå från Halmstad, så att det kan ju vara kul.
Så det hade varit intressant att se. Nåväl, vi lämnar Jan Andersson där. Det är en annan podd som får bena ut detta. Martin Olsson är på hemmaplan och förbereder sig på det som då är resten av den allsvenska och europeiska säsongen här nu då. Vi ska också ta en liten kik på landslagssidan här, P18. Där har vi faktiskt tre Malmö FF-spelare med och jag visste inte detta. Vi fick lära mig detta när jag tittade in att Hugo Larsson är faktiskt kapten här. Man ingår nu i någon form av trenationsturnering. Man spelar mot Island och Hugo Larsson var kapten. Viktor Andersson satt på bänken. Josef Al-Imam kom in i 63, så det är ju ändå härligt att se lite återväxt.
Ja, men det är ju där det börjar bli intressant med landslaget. Det är ju det. Det behövs ju ett clean slate där så att vi får upp lite nya människor. Och de här ungdomslagen som kommer över hela linjen liksom, det är ju de som ska upp nu och in i det här trötta landslaget. In med nytt folk överallt liksom, från allra högsta ledningen. Håkan Sjöstrand kan ju först börja gå och sen så kan de ju ta alla där under och sen så kan de börja bygga om. Och då är ju det här hyperintressant. P18-killarna, det är här Sveriges framtid byggs inom 2-3 turneringar framåt.
Yes, och sen ska vi också titta på F18 då, som går in i ett EM-kval här nu i början av oktober. Då har vi faktiskt Petronella Winblad med från MFF också.
Ja, det är ändå härligt att vi har landslagsspelare i vår Division 2-lag.
Ja, men det är helt galet. Utan att ha full koll på övriga trupp så tror jag inte det är någon annan som spelar i den delen av det svenska seriesystemet som representerar.
Nej, det är nog mycket Rosengård och Häcken kanske, kan jag tänka mig.
Lite Djurgården tror jag det var också.
Hammarby kanske har några. Det är lätt där uppe för förbundet att titta på dem.
Ja, de inleder då sitt spel här i början på oktober. Jag tror första matchen mot Turkiet, så får vi se hur detta utvecklar sig. Då handlar det om ett EM-kval alltså. Det var väl det. Det finns en rad andra på lite lägre landslagsnivåer som också representerar MFF. Superkul för detta, men så ser det ut i alla fall lite där uppe. Men du, innan vi rundar så ska vi väl ändå påpeka att vi kommer... Förlåt, du vill flicka in någonting. Vad säger du?
Ja, men jag tänkte på det här när vi pratar om Peña till exempel och situationen i Malmö, så har det ju varit en annan intervju med Milos, den här tränaren som vi hade ett tag.
Just det.
Kommer ni ihåg honom? Kära lyssnare. Ja, men Fotbollskanalen hade lyckats få till någon skriven intervju med honom. Och det är väldigt viktigt att ha det i åtanke när man tittar på hur en intervju är gjord. För att då har liksom frågorna skickats och sen så har svaren kommit tillbaka. Man har väl redigerat dem lite grann så det låter som redaktionell svenska. Och så har man skickat tillbaka för godkännande och så har det gjort det och så har det kommit tillbaka. Och där säger han ju liksom att han inte förstår vad det var som hände. Och sen är det också en väldigt intressant grej. när någon väldigt tydligt påpekar att någonting inte har hänt. Det är som att komma kommer in i köket, står en unge och säger, alltså nej, jag har inte rört sylten. Men vänta, jag har inte frågat dig om någon sylt, men vad menar du? Nej, alltså syltburken var öppnad, jag har inte rört den. Alltså, och lite så har vi med Milos här. Mitt i ett svar så säger han, men det var, vi hade inte hört av varandra innan, jag och röda stjärnan. Alltså för frågan var inte ens på bordet, utan den bara, det kom ett svar på den frågan ändå, fastän den aldrig var ställd. Och sen så börjar han nästa svar på nästa fråga med samma sak. Vi hade inte hört överhuvudtaget någonting. Men ni brukar prata med varandra. Vi har pratat, men inte om det har vi inte pratat om. Aldrig. Det pratar vi inte om en enda gång. Alltså, läs den intervjun och så har det i åtanke att tänk på att han blir liksom inte riktigt frågad till börja med om han hade kontakt med röda stjärnan innan han fick sparken. Utan jag låg på ribban, då ringde de. De hade inte ringt mig innan. Det är viktigt att de hade inte ringt innan. Utan helt plötsligt bara ringde de och sa om jag kunde, om jag ville. Jag tycker hela den intervjun, eller slutet på den intervjun, tyder på att vi har nog något på spåren med att han hade fått något samtal innan.
Ekberg får vatten på sin kvarn här med hjälp av fotbollskanalen. Ja, ni får in och läsa så får ni göra egna slutsatser av detta. Ni får gärna höra av er med era slutsatser av detta här, för att det är delade meningar om hur det egentligen gick till. Ekberg har sin teori. Det kan vara både rätt och fel. Vi vill höra vad ni tycker, så hör av er då med era förvecklingar runt detta. Du, vi ska väl säga att det blir en intensiv vecka här nu. Nu börjar herrarna också stämma upp igen, för att på den 1 oktober så är det då Hammarby. Vi kommer återkomma till det. Vi kommer återkomma till inför DM-matchen också här. Och vill du berätta lite vad du har på gång intervjumässigt utöver detta, Ekberg? Eller vill du hålla på den karamellen?
Nej, jag kan väl slänga ut den karamellen för hugade lyssnare liksom, som undrar vad jag sysslar med. Men det är som så här att jag kanske ni har förstått att jag tycker XG och hela den här statistikgrejen som är nu runt inte bara svensk fotboll utan all internationell fotboll också är väldigt snårig, tycker jag. Jag förstår samtidigt inte vad nyttan är. Det är lite grann så här. Jag har fått lite förklarat, lite löst förklarat av faktiskt Jakob Gudiol, som är en väldigt härlig herre. Som förklarar lite grann. Ja, men man ser där liksom. Man kan säga att nej, med XG, ni borde ha gjort mer mål egentligen. Så det är bara mer otur, eller ni har spelat lite dåligt. Eller så har ni fått många fler mål än vad ni borde. Så att ni har liksom överpresterat lite. Ni är inte så bra. Det kan jag säga utan XG. Alltså att de gör för många eller för lite mål och att de inte är bra eller är dåliga. Det behöver jag liksom inte. Så jag fattar inte riktigt, vad är det bra till? Är det bara för att man ska kunna ha en siffra på någonting? Alltså det är inte så att man har det hemma i ett förhållande. Nej. Ett XG liksom. Nu var det XG för att du skulle ta disken två gånger i veckan.
Vad ska du göra åt detta då? Vem ska hjälpa dig få detta förklarat för dig?
Ja, men jag gör som så att jag tar en gammal hederlig MFF-are som faktiskt brinner väldigt mycket för det här, har jag förstått. Och så ska han få förklara, det är Jens Fjällström, och jag ska sätta oss där. Han få förklara nyttan med det här. Jag vet att han tycker väldigt mycket om detta. Jag vet att han också inte är helt oäven på VAR-situationen i Sverige och hur man ska vara där. Het potatis också. Kanske vi lämnar utanför, men i alla fall XG ska han fan få förklara, vad är det bra för? Jag kommer inte ge mig på den punkten att jag tycker det är rätt så överskattat. Varför? Man ser väl matchen liksom.
Man kan väl ta med sig det. Det här var ett verktyg som man bland många andra verktyg kunde använda, men kolla med honom om han tycker att det kanske har fått lite för mycket fokus då. Hela den här hela grejen.
Ja, är det nödvändigt? Tappar man fotbollen i sig? Alltså fotboll är inte en millimetersport på det sättet. Så att, jag tror aldrig, om man nu skulle bara gå på XG, så hade vi ju aldrig haft alla Zlatans mål till exempel. För det finns ju inte en XG på att de ska kunna gå och göra ens en gång. Som man har gjort i landslaget till exempel. Alltså, så att, någonstans får
han
man
har liksom... ju sitt eget. Han har ju sitt eget Zlatan XG. Det är ju en helt egen BH han springer runt med.
Ja, men Haaland är väl inne på samma bana och ja. Gör mål på sätt som inte Joe gör. Allt man vet är att det kan bli mål där. Nej, men jag tycker att det är ett... Och jag förstår att det här är framtaget för spelbranschen, bettingbranschen i grunden och botten. Att man ska kunna mer tekniskt kunna avgöra hur matcher ska avgöras och vilka odds man då ska få ut av detta. Och sen så har det spilt över i verkligen. Alltså, nej,
ja.
Ja. Nu ser Sandra otålig här.
När jag frågade dig om du ville berätta vem du skulle snacka med, så var det liksom inte, det var inte en diskussionspunkt runt XG som jag ville ha. Det var egentligen bara att vi ska prata med Jens Fjällström. Stort tycker jag, vänta nu får du lugna dig. Stort tycker jag, Jens Fjällström, MFF-hjälte, som kan detta innan och utan. Är det någon som eventuellt skulle kunna omvända dig, så är det ju han. Så det blir oerhört spännande. Det får ni inte missa och lyssna på. Så här säljer man in i en intervju, Ekberg, för helsike. Och så missa nu inte detta. Missa icke detta. Det är ett härligt snack. Kan också säga att Jens Fjällström bodde granne med min bästa vän på gymnasiet. Han är fortfarande en av mina absolut bästa vänner, Thomas. Så att jag har ju hälsat jättemånga gånger på honom. Han minns ju inte mig, men jag minns honom. Väldigt härligt, väldigt kul. Fråga hur stora, du måste också fråga, för att på den tiden när han spelade MFF så var det enormt stora, enormt stora tröjor hade man ju på den tiden. Fråga vad det var för size. Vad hade han för size när han spelade? Och har han någon tröja kvar? Får gärna. Se om du kan köpa loss en tröja. Om man har en gammal MFF-tröja som man kan sälja eller någonting. Men kul! Jens Fjällström. Sen ska vi då också försöka få Janfors inför då DM-finalen på torsdag. Ja, mycket, mycket härligt att se fram emot. Vi kommer att återkomma lite längre fram i veckan. Innan vi rundar nu, hallå. Ska vi ha en ryggtavla? Har du någon att kasta upp på ryggen?
Ja. Jag tycker vi skriver Holly Persson på den ryggen. F17 som går in och gör två mål i första halvlek i en match här. Superbra. Sånt gillar
mycket man. Mycket bra. Väl. Maratontabellen?
Det har inte hänt så mycket sen sist. Nej, just det där uppe. Längst upp. Allra längst upp där i den tabellen. När man tittar genom alla lagen hela vägen upp, så har vi Malmö FF.
Är det som att man nästan inte riktigt ser upp? Om man står längst ner.
Ja, men så är det ju. Det är ju alltså, den som står på andra plats får verkligen liksom böja nacken uppåt så får se. Oh, hur långt redan. Upp var det dit här egentligen? Ja.
Redan på andra plats började. Ja, gör det. Vi skulle just det. Du ska ju räkna ut i kilometer, sa vi ju, hur långt det är. Så ja. Att en poäng är en kilometer. Det tar du, det kan du och Jens Fjällström hålla på med också och räkna ut. Kul, tack snälla för att ni lyssnar. Vi är tillbaka nu med lite ännu större frekvens här nu under veckan. Tills dess så sar vi så och så sar vi.
Hallå där nere.